För det här är punkter, det är steg till förödelse. Utifrån att man är lite sårad och så går du bara vidare rakt ner i fördärvet. Så, men vi ska ju vända på det här sen så att ni förstår. Jag tycker det här är väldigt bra och väldigt viktigt att kunna förstå. En människa som blir lite sårad, det kan vara på olika sätt. Man kan faktiskt anpassa det här i sitt liv på olika sätt. Du kan ha blivit förlämpad av någon i livet. Du kan ha blivit förlämpad av livet själv. För livet sket sig. Det var något som hände och du hade inte planerat det. Och du tycker, man tycker någonstans har man inte fått ihop det. Du kan till och med vara du själv som förolämpat dig. Men du kan anpassa det på lite olika sätt. Men punkt nummer ett. Aj! Det där gjorde ont. Bibeln säger låt inte solen gå ner över din vrede. Och någonstans så vill jag säga var vaksam över vad du sover på. För det kan växa och gro och det finns ofta kvar på morgonen också. Det är där någonting kan börja. Det kan vara en förolämpning, en kommentar. Det kan vara någon som inte hälsade. Och de faktiskt inte, de inte ens tänkte på det. Men du kände, aj, det där gjorde ont. Och det var bara en liten början. Men om det fortsätter, då kommer man till steg nummer två. Punkt nummer två då. Och då tänker man så här. De har ingen ursäkt för vad de gjorde och sa. När man tar emot en sån här förolämpning, kanske en oförrätt, så börjar det gro. Väldigt ofta så kanske inte den här andra personen ens medveten om det. Men helt plötsligt så är det inte ovanligt att man faktiskt både läser in och lägger till saker som inte finns där. Som inte fanns där från början. Och ibland så har man kanske från början till och med feltolkat. Jag har varit med som pastor att folk skickade sms till mig på måndag och säger varför hälsade du inte på mig i kyrkan igår? Ja, det har hänt flera gånger. Och jag tänkte ju inte på det att nu ska jag, den och den ska jag inte hälsa på. Utan jag har den här regeln som jag kan avslöja att varje söndag så har jag en liten tanke att jag ska röra allihopa. Alla som är här. Så ska jag röra dem på något sätt. Inte att jag vill tafsa. Men på något sätt kan det vara, är det någon ungdom så här så gör jag så här ibland. Tjena. Jag kan knuffa till någon och dra Sofia i håret. Så här, det är kul att titta upp på mig. Så här, och det kan vara massa olika kreativa saker. Så det är inte det handlar om. Men någonstans, jag vill alltid hälsa på folk, så det är tråkigt. Men någonstans kan det börja där. Är du med? Man feltolkar. Då kommer man till trean. Och det är att, då börjar man tänka helt plötsligt, de kommer inte lyssna, de kommer inte förstå. Så jag tänker inte kommunicera om det här. Jag tänker inte prata om det. Jag håller det för mig själv. Det är typiskt, lite typiskt svenskt. Lite typiskt, kanske ett småländskt sinnelag. Att någonstans så snackar man inte. Någonstans talar man inte ut. Man ringer inte och säger, hallå, nu undrar jag så här. Jag försöker vara den sortens människa. En del säger att jag lyckas ganska bra. Att what you see is what you get. Om jag undrar något, då säger jag det. Jag säger så till core-teamet, till ledarteamet. Om det är något, säg det. Om du inte säger något, då är det inget. Och någonstans försöka skapa den kulturen så vi slipper gå och undra och tassa. Utan någonstans så pratar vi ur skägget och säger liksom om det är något, undrar något. Det är inte farligt. Är du med mig? Men någonstans i tredje steget här, om man kommit över, kommit till det här att någon kommer ändå inte lyssna, de kommer inte förstå, så den tänker inte säga något. Så går man och har någonting emot någon. Som otroligt vet de inte någonting om det. Det är helt fel. Och så kommer man till fyran. Och då har man på något sätt bestämt sig. Jag kan inte komma över det. Nu är man sårad. Man är förlämpad. Och så är det en del som väljer på något sätt. Man säger inte mycket. Men det finns där. Och helt plötsligt så kommer du in i någonting som jag kallar för offermentalitet. Du är ett offer. Det är synd om dig. Och jag pratar inte utifrån en arrogans, men någonstans så börjar du bli en svår person här nu. Det tragikomiska är ju att den andra personen som sa detta eller gjorde detta har glömt detta. Kanske de var klumpiga, det var väldigt onödigt, men de vet faktiskt inte ens om det här. De har faktiskt gått vidare i livet. De vet inte att du har ruvat på det här och gått vidare upp på den här stegen. Och ofta är det så här. För det mesta är det så här, det du ruvar på, det du föder hela tiden, det blir också större. Kolla på mig. Så nu börjar det bli större än vad det faktiskt var från början. Och nu börjar det också bli svårt att komma över det. Och då kommer punkt nummer fem. Då säger man, wow, jag är inte den enda. Helt plötsligt så börjar man hitta folk som känner likadant. Och ibland är det märkligt hur sårade, förlämpade människor på något sätt hittar varandra. Och så börjar man hitta andra, missar med missförstånd. Och helt plötsligt så lockar man in fler i sina känslor. Och så säger man, det är många som känner så här. Vilket är klassiskt. Jag är glad att vi som församling faktiskt inte har upplevt mycket om det. Men någon gång har jag hört som pastor att någon har kommit och säger, det är många som känner så här, Patrik. Det är många som känner så. Och jag säger, oj, hur många är det? Vilka är det? Nej, det kan jag inte säga. Ofta är det inte så många. Ofta så är det baserat alltså att man liksom inte kan prata ut. Man tycker något. Och så här, va? Men nu vill jag inte egentligen ta in det i församlingslivet, utan så här kan det vara i livet också. Att det kan vara så i ett företag. Det var så när Mats och jag jobbade på Sapa ibland. Att man någonstans pratade, man inte skägget, utan man samlade ihop några stycken. En liten missnöjesgrupp. Missnöjeshemgrupper, det vill vi inte ha i vår kyrka. Eller hur? Usch! Utan någonstans vill vi ha hemgrupper som på något sätt har funnit det här kraften i att med kärlek förmedla hopp som landar i en tro på Jesus. Eller hur? Och nu kommer man till punkt nummer 6 då. Det här går rätt fort, va? Nu sker det igen, heter den punkten. Så nu plötsligt så börjar man se det här ske igen. Helt plötsligt så är det misstänksamhet. På något sätt så kan man, får man för sig kroppsspråk och blickar. Och ja, den såg ner på mig. Ja, den blängde på mig. Ja, den vände ryggen mot mig. Jag har träffat människor som berättar och upplever så här, va? Varför man omkring, man vandrar nämligen sårad nu. Och då är man ett offer. Och faktum är att när man gör det, då är det väldigt svårt också. För ibland kan man känna av det hos människor som man vet inte riktigt hur man ska behandla dem. Jag är ganska rak på sak. Så när jag ser att någon blir konstig, då frågar jag, hallå, hur är det? Nej, men det är inget. Lägg av, det är det väl visst. Det syns ju 1000 mil. Alltså, jag är rak på sak. En del av er kan faktiskt bekräfta det. Och så här, för att någonstans, så, men det är inte alltid så lätt att göra det. Och någonstans så kommer folk på något sätt nästan undvika att prata, nästan undvika. Man är rädd att säga fel och så här. Är du med mig? Man brukar säga att Sverige är det mest lättkränkta land i världen. Det finns väl en bok, vad heter den boken? Ingen tar skit i de lättkränkats land, och det är Sverige det. Och någonstans så, ja, det finns ju verkligen saker som har med att man blir kränkt att göra. Men det finns ju saker som när folk använder ordet kränkt, det har ju ingenting med kränkt. De vet ingenting. Jag bara känner grow up ibland när man hör saker. Är du med? Och igen, inte med arrogans eller och så här, va? Men någonstans så tror jag att vi alla, vi kan bättre. Vi kan faktiskt leva för ett högre syfte. Man kan lära sig med hjälp av vänner, med hjälp av Guds ord, med hjälp av kyrkan, med hjälp av Gud själv i livet. Så kan man faktiskt lära sig att faktiskt vara generös, att ge människor utrymme och faktiskt släppa saker. Det är inte alltid lätt. Jag säger det själv. Det är inte alltid lätt. Jag säger det till dig. Det är inte alltid lätt. Och du säger till mig, nej, det är verkligen inte alltid lätt kanske. Men jag säger det, det går. Vi kan bättre. Och vi kan släppa saker med Guds hjälp. Nummer 7. Då säger man så här, när man klättrar upp för här. Det är inte som för andra, det här är annorlunda. Helt plötsligt börjar man göra sig själv unik nu. Är du med? Någonstans så blir det en slags blindhet. Helt plötsligt så är det nu din resa bara. Och det andra kan inte förstå den. Det är din känsla, ingen förstår dina känslor. Och helt plötsligt har man väldigt svårt att lyssna. Väldigt svårt att ta en korrigering eller ta emot någonting. Och nummer 8, va? Då kommer man till att mina känslor är befogade och de ska respekteras. Då har man liksom kommit högt upp här i stegen. Så kan det vara att faktiskt att när man gör en grej, ja, man gör en grej av det utifrån ilska, utifrån sår, så blir det ofta ohälsosamt till slut. Det kan vara helt rätt. Dina känslor är befogade. Du ska respekteras, men hela grejen har blivit ohälsosam i det här läget. Hänger ni med? Går det för fort? Nu lever man i försvar, för känslor. Nu försvarar man känslor som man faktiskt inte ens vill ha. Jag träffar ibland människor. De försvarar känslor som de egentligen hatar med sig själva. Och man märker att oj, det här, nu är det blir inte lätt att komma innanför. och på något sätt hjälpa människan här nu. För det har blivit ett läge där man faktiskt man lyssnar kanske på undervisning och man tänker bara på andra. Man tar inte emot det själv. Det gäller dem, det gäller han, det gäller hon, det där, det där, det där, det där. Någonstans så är man inte mottaglig, för man på något sätt, jag ska respektera sig. Och så trivs du inte där ens. Så någonstans börjar man bryta loss det. Är du med? Man kommer ännu värre, så kommer man upp till nian här. Det blir värre och värre det här. Men visst är det lärorikt? En ursäkt kommer inte hjälpa, det är nian det. Nu är du så långt upp på stegen så att förlåt betyder inget. Skulle någon säga förlåt? Nej, det finns inte en chans. Vad gör det för skillnad? Jag är sårad. Jag ska ha rättvisa. Och helst ska jag ha ett straff för alla också. Nu är man på något sätt på en farlig mark. Faktum är att en mesigt tunn ursäkt är ju ganska irriterande när någon har gjort något elakt. Det är jag den första att tycka. Men två saker här. Tänk om den här personen faktiskt denna gång faktiskt ber om ursäkt. Men du har bestämt det spelar ingen roll. En ursäkt kommer inte att hjälpa. Någonstans så missar du ju då. Jag tror det finns alltid en fördel att hålla sitt hjärta rent, hålla din ande fri och faktiskt välja att alltid ha lätt att förlåta. Jag är den första att säga, jag har den erfarenheten med människor att det inte alltid är lätt. En del människor har faktiskt gått igenom fruktansvärda saker så att man inte vill förlåta det. Jag är den första att säga, jag har full förståelse. Men det är ändå inte vägen till frihet. Att leva i bitterhet, i oförlåtelse. Det är som att vilja att någon annan ska dricka gift. Men faktum är att man dricker det själv. Är du med mig? Så det är alltid bättre att vara på den sidan bordet där man faktiskt väljer att förlåta. Nummer 10. Då har man kommit och tänker så här. Det är ingen som ser mig eller ser mitt värde. Helt plötsligt så tror man att de är en del av att det är jag som har skapat det här. Det är jag som har hjälpt dem. Det kan finnas den här stilen på företag. Det kan även dyka upp i kyrkor. Man är på stegen där man är sårad, där man är lättstött, där man är misstänksam. Och där man anser också man har kommit fram till att man får aldrig någon uppmuntran. Man får aldrig den äran man bör få. Man ser alltid andra bli uppmuntrade. Om man blir uppmuntrad, nej, då menar de det inte. Det är liksom den delen av stegen man är. Och man lever på något sätt missförstådd, fast man inte är missförstådd. Någonstans så får andra uppgifter som de aldrig borde ha fått. Jag borde ha fått den. Du får frågan, du vill inte ha den. Någonstans är man här. Alltså man är väldigt, väldigt jobbig här. Och då kommer man till punkt nummer 11 här då. Och det är jag vill bli fri. Och nu menar jag inte i positiv bemärkelse. Nu vill man på något sätt, börjar man fantisera om något annat. Nu börjar man fantisera om något annat, någon annanstans. Och helt plötsligt så har gräset blivit grönare på andra sidan. Men gräset är inte grönare på andra sidan. Gräset är grönt där man vattnade. Så är det. Och någonstans, man glömmer faktiskt att när man drar någonstans så följer ju såren med. Det är för få människor som tittar inåt och för många som tittar utåt. Och någonstans så är det ju så att det är tufft att dela med det som faktiskt finns på insidan. Det är smidigare att peka på andra och skylla på andra. Och så drar man och så händer samma sak där. Jag vet att jag nämnde när jag pratade om det här att jag minns Dr. Phil. Vet du vem Dr. Phil är? Den här snubben, han är kristen. Och väldigt duktig. Och man kan säga mycket om de här programmen. För det är ju ändå showbusiness. Men det är ändå så väldigt mycket visa ord som nämns där. Och han pratade med en sårad kvinna som hade haft 8 män. 8 förhållanden. Allt hade skitit sig. Och hon menade på att alla dessa 8 män hade behandlat henne fel. Alla hade liksom tryckt ner henne. Det var så hemskt. Och de var så hemska. Och hon bara drog på. Han lyssnade som han brukar. Han är duktig på att lyssna i början. Och sen så sa han. Jag ser en sak, sa han, som följer med i alla dessa relationer. Jag tror att det kan vara problemet. Tell me, sa hon då. Tell me, berätta. Ja, det är du, sa han. Du är problemet, sa han. Och hon blev illröd i ansiktet. Men sen så förklarar han också på ett fint sätt att så här ska du göra så här då. Jag har ingen aning. Kommer inte ihåg hur det gick, men det gick säkert bra. Hoppas det. Hur som helst, i det här läget jag vill bli fri, då vill man in i något nytt. Och då vill man träffa människor som förstår mig. Och med sådana som inte vet något om allt som har hänt i mitt liv. Problematiken. Det känns alltid skönt att träffa människor som behandlar dig som att det inte finns någon history. Men någonstans så kommer ju allt i fatt dig. Jag brukar ofta nämna när jag började på Björkeby mekaniska och bestämde mig för att vara en lågmäld person. Inte den där pratiga personen som tenderar att ta över alla samtal i kafferasten. Jag är typ den sortens människa. Jag vill inte vara den där pajasen där folk skrattar. Jag bestämde mig att jag ska vara tyst. Det gick jättebra första dagen. Och det egentligen, vad jag menar med den bilden är att någonstans måste man ju dela med, i det här fallet, med problemet. Man måste titta inåt och inte bara leta efter något nytt utåt. Nu punkt nummer 12. Det är bara några kvar här. Och då är det, nu är det nog. Nu är det nog. Nu är bitterheten djup. Nu har det gått ner så djupt att nu kommer den här roten också upp. Och nu börjar det synas. Till och med kanske den del som blir förvånade. Varför är hon så arg? Eller varför är han så arg? Och faktum är att det är en process på insidan som har hållit på länge och tagit henne så högt, eller honom så högt på stegen. Så nu syns det. Är du med mig? Jag tror att vi alla kan känna igen oss mer eller mindre i det här. Jag vågar vara så elak och säga. Jag tror vi alla på olika sätt kan känna igen oss. Vi kan också, tänk nu, var nu inte i den där stegen att du tänker bara på andra nu, utan tänk på dig själv också. Och så här, för jag vill hjälpa dig med det här. Det är därför jag tar upp det här en gång till. Jag säger som Kenneth Hagin och sa, måste du predika Markus 11? Hur länge ska du göra det? Until you get it, sa han då. Så det är därför jag tar upp det här en gång till, för att vi ska kunna hjälpa andra och få kunna hjälpa oss själva också. Är du med? Men någonstans så har man känt att nu är det nog, nu börjar det märkas, nu börjar det höras väldigt väl. Och nummer 13 då, detta är jag. Nu har du på något sätt lämnat karaktär och integritet, du börjar bli ohövlig. Du behöver vara onödigt och omoget rak. För du tycker så här. Och det har jag rätt att tycka. Det spelar ingen roll vad du anser. Och helt plötsligt så är det bara liksom ohälsosamt. Det är inte fräckt. Men du anser själv då. Den här personen så högt upp anser att nu är jag sann mot mig själv. Nu bryr man sig inte vad andra tänker och tycker. Men faktum är att på insidan så mår man skit. Man mår inte bra. Jag känner nöd för människor när jag märker att de är så högt upp på stegen. För då vet jag att det här är inte bra alltså. Och så kommer 14. Okej, så det är mitt fel nu. Allt detta startade med att någon annan sa något fel. Gjorde något fel. Nu har det växt. Nu har du låtit detta födas och gro. Du har till och med skaffat lite support från några andra likatänkande som backar upp dig. Du har mediterat på det, du har förstorat det. Det är faktiskt inte längre någon annans fel. Det är faktiskt, nu börjar det bli ditt fel. När man är så här upp nu, faktiskt så är det du som gör den här grejen. Nu har du själv låtit det bli så stort. Det här kan låta som ett hårt tal. Men faktum är att de gjorde inte de fel. Jo, de gjorde troligtvis, det var någon som gjorde något fel. Och det är ju deras problem. Men just nu, i det här, så är det inte läge att prata om deras problem. När man kommer så här högt på stegen, då är det läge att prata om ditt problem. Eller om den här personens problem. Är du med mig? Därför att ditt problem har dragit iväg i proportioner så att du är svår att tala med nu. Du är så högt upp så det går knappt inte nå dig. Det är ingen som förstår dig och det kokar. Och nu, om någon skulle ta upp det, då blir det, är det mitt fel nu? Då blir det bara ilska. Är du med? Och därför så kommer jag till ett statement i predikan här som jag tycker är så otroligt bra, som jag hörde pastor Brian Houston säga. Han sa så här, och det här tycker jag är ruggigt bra. Och har ni Twitter så bör ni twittra ut det här nu. Ingen mogen kristen som är rotad i Guds ord har någon anledning eller ursäkt alls att leva sitt liv sårad. Jag ska ta det igen. Ingen mogen kristen som är rotad i Guds ord har någon anledning eller ursäkt alls att leva sitt liv sårad. Man kan vara där en liten stund. Det kan vara tufft. Man kan få hjälp. Man kan hämta hjälp. Man kan söka. Man kan liksom ta tag i det. För faktum är det lätt? Nej, man blir sårad ibland. Och det är verkligen inte lätt alltid. Men vad som händer dig, du måste förstå i din vandring, som människa, i din vandring som kristen, så måste du förstå att det är inte det som händer dig som är grejen, utan det, och som kan sänka dig. Det är hur du hanterar det som har hänt dig som kan sänka dig. Med Guds ord, med rätt vänner, med rätt miljö som man sätter sig i. En kyrka är otroligt bra miljö. Speciellt hope. Hashtag skryt. Men med rätt environment, med rätt miljö, så mina barn tycker inte om när jag kör hashtag. Hashtag löjliga barn. Men någonstans så tror jag att med rätt saker runt omkring så kan du ta dig igenom. Vi har ju exempel här i kyrkan där människor har haft en uppväxt där de har fått uppleva det hemskaste, kränkande saker man kan tänka sig av sina egna föräldrar inför andra. Men har mött Jesus, kommit fram till att jag måste, för min egen skull, jag kommer förlåta. Jag ska förlåta. Och faktiskt upplevt frihet. Man behöver inte hamna så högt på stegen som jag pratar om nu, nummer 14. Vad är det jag pratar om egentligen när det gäller de här sakerna? Och det är att rädda oss från oss själva. Men också utbilda oss att vi faktiskt kan rädda andra från dem själva. Så att det inte går åt helvete, rent ut sagt. Det går åt skogen. Allvarligt talat. För det är vad det gör. Punkt nummer 15 är nu lämna korken flaskan. Nu lämna korken flaskan. Vi pratar ketchup-effekt. Här kommer liksom förödelsen i deras liv. När jag predikade den här söndagen, visst var det Erik som var på stegen? Erik Nimmersjö. Jag hade faktiskt fått hit en stor tjockmatta. Och så hade jag stegen upp här. Nu var han högst upp på stegen. Och när jag sa punkt nummer 15, nu lämnar kaken flaskan, då ramlade han ner. Och några längre bak såg ju inte att vi hade en tjockmatta. Så han... Och jag njöt av att det lyckades lura någon i alla fall. Och hela poängen med prediken. Nej, det var det inte. Men här på något sätt kommer förödelsen i livet där. Det kommer ensamhet, oförståelse, missförstånd, smärta, självförakt. Och allt det här projicerar man mot andra. Det är ett tragiskt liv. Och jag anser att alla förtjänar ett bättre liv än att projicera sina problem mot all omgivning. Vad kan vi lära oss av den här stegen? Jag är klar nu. Jo, att livet är en utmaning. Att du och jag har ibland utmaningar. Livet är inte en räkmacka. Livet är tufft. Livet innebär att man blir förolämpad. Livet innebär att man blir sårad. Jag bara profeterar dig att livet är så. Man får tillfällen att faktiskt klättra upp på den här stegen. Men när man har lite kunskap, lite tänk, lite sunt bondförnuft från Småland och från himlen, så kan man ju faktiskt undvika att klättra på den här dumma stegen. Är du med mig? Så livet är en utmaning, men man kan faktiskt också undvika elände. Och man kan också hjälpa andra att leva med sår och bitterhet. Så klättra inte i stegen, för du kan ramla och slå dig. Med Guds ord, med en fräsch gemenskap och med ett ödmjukt lyssnande hjärta så kan man undvika de här fallen. Amen. Nu ber jag en bön. Gud, jag tackar dig för alla som har lyssnat på den här illustrationen, den här 15 punkterna på stegen. Jag tackar dig för att du hjälper oss att inte själv klättra där. Hjälper oss att om vi är några steg upp så att faktiskt vända och försiktigt kliva ner igen. Jag ber också för att du ska hjälpa oss att faktiskt kunna läsa av och se andra som faktiskt är kanske högt upp och ska kunna be om vishet och söka vishet att hjälpa människor ner för stegen utan att de ramlar ner. Hjälp oss att bli en kyrka, ett folk med DNA där vi lyfter andra och hjälper andra. Där man får leva ett liv fullt ut med dig i centrum. Jag ber för alla som är här. Jag ber för alla som lyssnar på det här på podcast. Gud, tack för att du älskar allesammans. Du vill hjälpa allesammans att leva ett liv med dig i centrum. Och där vi lever med för något högre än oss själva. Det vill säga dina syften. I Jesu namn. Amen. Amen.